välkomna till Prost och Prosecco, podcasten där vi pratar prost, questionnaire och dricker prosecco. Jag heter Emily Dahl och det här är min vän Leo.
Hej!
Fan vad den där snäll påan sitter nu alltså. Jag skulle kunna så här, jag känner mig som Tyra Banks i America's Next Top Model, för hon kör alltid exakt samma, har gjort det flera år.
Härlig känsla.
The model I do not call must immediately return to the house, pack their belongings and leave. Det sitter så jävla hårt.
Men också Bengt Magnusson. Är det ditt slutgiltiga svar?
Ja, verkligen. Men det var en ganska förlegad reffe.
Ja, men det
har vi inte gått så länge.
Nej. Det är alltså första säsongen av det som nu kallas för Postkodsmiljonären.
Just det.
Men det kallades då för Vem är vi miljonär? Alltså frågesportsmomentet är. Jag känner inte att han, vad heter han, Rickard?
Sjöberg, va?
Rickard Sjöberg. Det känns inte som att han har kommit på någon sån där killerfras direkt.
Nej, men han känns inte som en killerfrasernas man heller.
Nej.
Han känns så utbytbar.
Du, fan, innan vi sätter igång, jag skulle vilja göra en reflektion med dig.
Aha, innan vi börjar podda?
I podden. Jag skulle vilja höra din analys här. För första gången i mitt liv så läser jag en
Leif GW-bok. Exakt.
Jag aldrig gjort det innan.
Nej, okej.
Men jag tycker att han är väldigt fascinerande när man läser artiklar med honom och när man ser honom på tv och så. Han är ju kul att lyssna på.
Jag har ju läst alla de där.
Ja, du har gjort det. Ja, men då kan du kanske hjälpa mig med det här.
Okej. Okay.
Och det jag då undrar, alltså, det är just hans karaktär Bäckström.
Mm.
Hur mycket ironi det är i den. För jag ska läsa upp några exempel här.
Okej. Okay.
Som bara är lite...
Vänta lite, du bara hijackar podden till en litteraturpodd nu. Ja. Kör på.
Ja, men då är det så här att... för Bäckström, det är ju den här deckarkaraktären. Och då pratar de här... G.W. Persson pratar jättemycket om Bäckströms supersalami.
Mm.
Det är alltså den sanna historien om Pinocchios näsa. Jag tror det är en av hans senaste, va?
Mm.
Och alltså hans supersalami, det är alltså Bäckströms penis. Känner du igen det här?
Nej.
Okej, men lyssna nu då.
Nej, jag tror fan att jag har läst den där.
Men alltså så här...
För det här ringer ingen klocka.
Okej, för då går då, det här är precis i början.
Jag glömmer ingen supersalami.
Nej, för inte jag kan avgöra om han gör det här ironiskt eller inte.
Då,
för jag har bara läst kanske första 50 sidorna, så jag har gjort några såna här tummärken om det här är, om den här supersalamin.
Okay.
Jag undrar bara hur man ska ta det. Det här är, då är det i början, då går Bäckström upp på morgonen och ska kissa. Och då står det så här: rena högtrycksprutan, tänkte Bäckström belåtet, medan han stod där med supersalamin i ett fast grepp i sin högra hand och riktigt kunde känna hur vätskenivån sjönk i hans generöst tilltagna nedre region.
Oj.
Och sen bara tänker man, okej, men nu kanske det räcker med supersalamin. Men den är hög tid att återställa balansen, tänkte han, och avsluta med ett par rejäla salamiryck för att pressa ut det sista som kunde samlats där även under en drömlös natt.
Oj, det här låter inte som någonting jag har läst innan faktiskt.
Nej, eller hur?
Nej, det låter inte ens som någonting som brukar förekomma i hans böcker. Jag blir väldigt förvånad.
Men exakt, och då kan man undra såhär, okej, men sluta det här då? Mm. Nej, men då, lite senare, det där var kanske på sida 3.
Fan vad du har gjort hundöron på alla salamisidorna.
Ja, och då är det helt plötsligt så att... en kvinnlig så här, polis håller en dragning typ om ett brott.
Ja.
Och hon är så snygg, tycker Bäckström. Mm-hmm. Så då kommer liksom den här supersalamin
en gång in i bilden.
Så då är det först så här typ, lite till sen så här, söte Jesus, vilka lökar hon har.
Åh gud.
Ja, eller hur?
Men gud, den här har jag verkligen inte läst. Det här låter helt stört ju. Men är det samma person?
Ja, det är Bäckström.
Det brukar vara olika personer i alla kapitlen. Var det därför jag tänkte att det var...
Nej, det är
Mr. Supersalami här.
Ja, det är Bäckström. Och då liksom så här, han känner hur det börjar rycka i Supersalami. Så bara, berätta vad som hände, så Bäckström. Herregud, tänkte han, eftersom Supersalamin definitivt hade upptäckt vad som var på gång och tydligen försökte förvandla hans välskurna byxor till ett cirkustält.
Men gud.
Ja.
När blev det Persson Benny Hill?
Jag vet inte. Och då står alltså Supersalamin med stort S.
Nej, vad fan är det här?
Men alltså, det är jättekonstigt. Och kolla här då. Då pratar den här kvinnliga polisen till lite. Och sen bara, jag lyssnar, sa Bäckström. Så nu måste han alltså hantera supersalamin genom att trycka sig under bordet.
Mm-hmm.
Jag lyssnar, sa Bäckström, så nu för säkerhets skull skjutit fram stolen så att han satt pressad mot bordskivan med supersalamin under ett skyddande tak.
Men det här låter så konstigt.
Förstår du min förvirring? Då undrar jag så här, att är det att Leif G.W. Persson börjar bli lite gammal och gubbig?
Nej, men så den här är ju inte hans senaste.
Mm-hmm.
Men nu, vänta lite, nu måste jag kolla det här jättesnabbt bara så att jag inte säger fel här.
Du förstår min...
Absolut. Underhåll poddlyssnande medan jag kollar en grej. Och rear om salamin.
Jo, men alltså, det jag undrar där är just det här. Jag undrar, är han så här lite ironisk?
Nej, för det var det jag tänkte. Tack. Ja, vad skönt. Då, nu fick jag klarhet lite i det. För det är det, alltså grejen är så här, när du sa namnet Evert Bäckström då, så tänkte jag direkt så här, fan, men det där är inte den karaktären som du pratar om. Sen tittade jag på baksidan lite snabbt och bara, okej, men det står ju ändå det här. Men så nu dubbelkollade jag innan jag skulle säga att det så inte blir faktafel. Men då är det faktiskt så, för den här inte jag har läst, den sanna historien om Pinocchios näsa. Men det är alltså så att den karaktären som du läser om här, det är ju aset. Alltså det är ju den äckliga kommissarien som spelas av mig, det vill säga Claes Malmberg i serien.
Ja, men han heter Evert Bäckström.
Han heter Evert Bäckström, men grejen är att det här är inte GVs alter ego, utan det här är hans slusken.
Ja.
Som är så sexistisk och rasistisk och säger N-ordet och sånt jättemycket. Ja, så anledningen till att han har skrivit det så här förmodar jag är för att den karaktären är ju vidrig. Så att han försöker väl på något sätt... För varje kapitel i alla hans böcker är skrivna ur den personens perspektiv.
Men det
så det ändras liksom berättarteknik beroende på.
Men det jag funderar på är Evert Bäckström alltid den eller? För att det är ju Evert Bäckström som de har gjort en serie på nu.
För det är ju... Ja, exakt. Det är ju han aset.
Ja.
Exakt. Den serien var jättedålig by the way.
Ja, jag har sett ett avsnitt.
Exakt. Nu visar jag en bild då på Claes Malmbergs karaktär ifrån... någon av filmatiseringarna.
Så vad tycker du om det här att kalla det för supersalamin?
Helt plötsligt så klarnade allting för mig, eftersom det känns helt rimligt att Bäckström skulle kalla sin egen kuk för supersalamin. Och säga lökar och bröst.
Ja, och måste använda ett bord som skydd.
Exakt. Jag vet inte vad mer jag ska säga om det
här. Det är fascinerande.
Men det var skönt att få klarhet i det.
Så jag försöker läsa den nu och ta mig igenom det.
Ja, men du är ju bara på kapitel 16.
Jag har läst 70 sidor.
Precis, för jag tänker bara att jag gillar liksom ändå idén med att han skriver det helt ur antagonistens synvinkel. För han är ju verkligen antagonisten, Bäckström.
Men han är väl ändå god?
Nej, han är vidrig. Men han är korrumperad.
Men det vet jag, det har jag märkt också. För han tar emot pengar under bordet.
Exakt.
Men han är väl en bra polis?
Nej, det är han inte. Det är därför jag tycker att det är ett roligt grepp att skriva boken. För alla andra böcker i serien är ju skrivna om den andra, alltså om Leif GW:s karaktär. Alltså han som är byggd på Leif GW. Och därför jag reagerade. För jag bara, men Bäckström är inte huvudpersonen i hans böcker.
Mm-hmm.
Så att jag tyckte att det var lite intressant. Men så att jag gillar ändå greppet.
Ja, då förstår jag. Då har jag fått lite klarhet.
Nu fick jag klara upp det. Gud vad skönt. Okej. Dagens tema i podcasten är vad?
Ja, vi diskuterade lite hur man skulle tolka den. Men ungefär,
talang, eller hur?
Ja, vilken talang jag önskar att jag var född med.
Exakt.
Eller begåvad med.
Precis, och vad svarade Pros på den frågan?
Ja, han svarade ju viljekraft, alltså vad kan man säga, stark vilja.
Ja, men exakt.
Stark vilja och förmågan att förföra. Vad säger man? Förförisk?
Ja, att vara förförisk tror jag.
Finns det något adjektiv för det i svenskan? Alltså på samma sätt som seductiveness?
Jag vet fan inte.
Att vara förförfull.
Exakt.
Ja, men
jag tycker bara att det var roligt att han svarade seductive. För att vi har ju pratat tidigare om hur Proust skulle vara på en fest.
Ja, verkligen.
Att han satt och var en tjurig jävel.
Men det kan jag tänka, har vi lite mer prosecco?
Ja, gud, här finns prosecco.
Jag kan ju tänka mig att han drömde om det hela tiden. Jag kan ju tänka mig att han inte fick så mycket partners.
Nej.
På fester eller någonting.
Exakt.
Men så drömde han om det här att han skulle gå från att vara svår till att bara vara mystisk.
Exakt.
Och den här man gärna vill komma närmare.
Exakt, jag tror inte han var den.
Han sägs ju också haft otroligt dålig hälsa.
Men ingen supersalami eller?
Nej, ingen supersalami där ute.
Okej, men om jag ska tänka talang nu då, så har jag tänkt, det är ju komiskt att det blir talang när det handlar om supersalami. Det var så du ville bara segwaya in till det.
Ja, sen bara, önskar jag en supersalami.
Nej, men jag tänker så här. Det som jag främst skulle vilja ha som en medfödd talang, eller en talang, kanske medfödd eller upplärd liksom, eller inlärd, eller vad man ska säga. Det är att vara socialt modig. Jag är extremt så här, skrajsen i sociala situationer.
Ja.
Och jag beundrar verkligen folks förmåga att så här, gå in på en fest och bara nätverka skiten ur den och sådär.
Ja, ja.
Alltså jag vågar inte ens hälsa på folk jag känner på stan och sånt.
Nej.
Ja. Jag är ju väldigt, väldigt socialt rädd.
Ja.
Och typ om jag går på en fest i jobbsammanhang och det är någon jag känner lite grann där som också känner jobbet, jag vågar inte gå fram och prata med den personen.
Nej.
Alltså då ska jag känna personen mycket liksom. Då gör jag det.
Så du med andra ord, du gillar inte så här mingel?
Nej, jag hatar ju mingel. Alltså jag hatar ju allt som har med mingel att göra och branschmingel och alla sådana grejer. Mm. Och därför, just därför så önskar jag att jag hade den talangen att vara så här typ en... Alltså du är ju så, ganska mycket. Du är kommun äger ett rum liksom. Och typ så här, jag önskar att jag hade liksom den här David Lagerkranska förmågan att liksom svepa med folk och bara så här, alla vill vara nära en och man är så härlig. Så är ju inte jag. Jag står ju typ vid buffén och så här stuffing my face
för
jag
är lite förbannad. Typ,
jag är så här knyter näven i fickan. Varför har jag inte något läge? Det är väl det.
Ja,
alltså det finns ju många.
Men det där kan jag förstå, för att alltså, även jag som ändå är, jag är ju en väldigt...
Du är ju extremt socialt begåvad.
Ja, men precis. Och det vet jag verkligen att jag är.
Exakt.
Och trots att jag är det, så kan jag ändå avundas människor som är ännu mer det.
Mm.
Jag menar, när jag ser någon som gör det ännu, så kan jag tänka, fy fan vad härligt.
Ja.
Det hade så här när jag jobbade på ett företag i Göteborg. En av mina första anställningar efter examen.
Ja.
Så jag var på kommunikationsbyrå. Och då var det en liten typ där.
Mm.
Som så här liten skäggig karaktär.
Mm.
Kanske typ, kanske inte var mer än 1,55.
Mm.
Men han var, alltså när han kom in, var det än var, så blev det liksom som en film.
Mm. Härligt.
Att han kunde,
lite Pagrotsky liksom.
Ja, precis. En väldigt Pagrotsky alltså. Skulle vilja se de två mötas någonstans. Lite Battle of the Titans.
Battle of the Beards.
Ja. Älskar det. För att, alltså, när han kom in på en, alltså, en restaurang eller en butik eller bara ett möte, så liksom han lyckades rucka om det som hände där. Så att det, vem det än var.
Intressant och excentrisk liksom.
Ja, och så fick han dem alltid att reagera som, vänta nu, vad är det som sker här? Och märka att det här är något konstigt. Bland annat en sak, jag märkte att han hade ju vissa knep som han alltid gjorde. Och det är en sak, vi ska gå och äta ramen efter det här.
Just det.
Och då när servitisen och så kommer och frågar, var det gott? Då svarar man ju ofta, ja. Eller hur? Då svarar han alltid så här, nej. Och så reagerar de sen, det var fantastiskt.
Alltså det gör låter helt störigt.
Nej, men och sen då blir det för att ha. Och sen så öppnar det upp för en dialog.
Alltså det måste man vara en liten skäggig gubbe för att komma undan där, känner jag.
Ja, verkligen. Men var han än var så blir det helt plötsligt, allting blir magiska scener.
Mm. Om han
skulle ringa mig idag
och
fråga så här, Leo, vill du gå ut och äta middag? Skulle jag släppa allt.
Ja.
Och bara gå ut och äta middag med honom.
Och vad underbart.
Ja.
Nej, för jag lider ju väldigt mycket av den här liksom sociala foot in mouth. Att jag liksom, jag är ju väldigt dålig på small talk.
Men är du inte så här ganska bra på det om du är lite full?
Jag är ganska bra på det om jag är lite full. Och framförallt är jag bra på det på engelska. Men på svenska, vilket är helt konstigt. Men Adam påpekade det väldigt mycket när jag var i New York. För där pratar jag ju med folk hela tiden.
Ja.
Alltså verkligen hela tiden.
Vad beror det på då, tror du?
Det tror jag beror väldigt mycket på att jag där är en persona. Alltså såhär, jag är ju Emily i USA. Såhär, sociable and likeable. Så här är jag bara mig själv. Och då blir jag mycket skörare. Så att jag kan verkligen, du vet, såhär, gräma mig över att jag är så socialt inkompatibel i realtid. Typ om jag går till ett mingel så har jag redan ångest innan. För att jag bara, jag kommer säga en asdumt. För det gör jag jämt. Och jag kan säga, du vet, jag är en sån här person som alltid råkar säga typ såhär bara, nej, det är ju så jävla fult att heta Anna. Jaha, det heter jag. Alltså vet så. Det är liksom klassiskt Emily. Så att jag, det är väl det att jag skulle vilja ha den liksom sociala talangen att bara så här svepa med folk och vara så här härlig och nätverkig, för jag är det fan inte alltså. Nej, vad har det... du för liksom, för du är ju ändå väldigt, du, eftersom du inte har några sociala hinder, så tänker jag att det måste finnas någonting annat som...
Ja, men det är inte så att jag går runt och önskar det. Det finns platser där jag tappar min sociala förmåga.
Det vet jag.
Gymmet till exempel.
Exakt.
Där är jag jättetystlåten.
Ja, det är jätteroligt. Men vad ska du göra? Var flamboyant med vikterna liksom?
Det går inte.
Det är så här svårt att göra ett marklyft och samtidigt vara excentrisk.
Tycker det är jättejobbigt när folk ens pratar med mig. eller säger någonting.
Jag tycker inte om när folk pratar med mig på gymmet heller. Jag tycker, då är jag mycket in the zone. Mm. Då vill jag vara själv.
Men det jag har är ju det här att det finns någonting. Och jag, för mig tänker jag så här, vad är det jag önskar jag vill ha? Jo, men det måste vara någonting som jag är avundsjuk på.
Mm.
Alltså som jag känner så här, när jag ser det så ska jag göra ont i mig.
Ja, ja, visst.
Och då har jag tänkt på det här. Jag har ju alltid haft otroligt svårt för så här surfare.
Mm-hmm.
Det är ju, alltså, jag känner mig så hotad när det kommer en surfare.
Det är lite roligt för att när vi träffades så hade ju både du och Walter lite den försöket att göra ett anslag till surfgrejer.
Ja, men då var jag ju lite så, eftersom att vi åkte så mycket longboard. Och då fick jag ju uppleva lite att vara surfare.
Jag har ju ett väldigt distinkt minne av när jag typ kommer gåendes utanför Scandic Malmen.
Mm.
Och svänger in på Folkungagatan.
Mm.
Hornsgatan. Och du kommer swishandes mot mig. Och det var kanske andra eller tredje gången vi ses liksom, i Stockholm. Och bara så här bromsar lite snyggt framför mig. Bara hivar upp den där långbåden på axeln. Och bara tja!
Ja,
jag kan inte tänka mig ett surfigare moment.
Nej. Nej, exakt.
Någonstans har du då alltså
försökt
anamma det.
Jag har verkligen försökt anamma det. Och det är just det här, för jag, alltså bara för att förklara liksom hur svårt jag har för det, till exempel. Då, du vet det här, har du sett det här programmet som heter typ Kalle tränar? Det går på SVT.
Nej, jag har ingen TV.
Nej, men det går på SVT Play.
Aha, okej. Okay. Nej, ingen aning.
Ja, det är ett så här träningsprogram.
Okej. Okay.
Som
det förklarar det, för jag skulle aldrig titta på träningsprogram.
Ja, och det är jättepopulärt. Han heter Kalle Wahlström och så.
Okay.
Och det går ut typ att han testar olika sporter.
Mm-hmm.
Och så ska han typ en gång testa en rodd, någon gång testa han kanske tennis, gymnastik, okay, dans, etc.
Yeah.
Och det han då finns det ett avsnitt. Jag har kollat på alla avsnitt förutom ett.
Uh-huh.
Och det är när Kalle testar surfing.
Uh-huh.
För jag kan inte.
Varför
det? För att det gör ont i hela min kropp.
Mm.
När jag tänker på att ens sitta och titta på de där surfarna.
Kan du konkretisera vad med surfarna
då stör dig? Då har jag funderat på vad det är.
Mm.
Och liksom vad är det för talang.
Uh-huh.
Och då tror jag det är den här uppsluppenheten till livet.
Mm-hmm.
Som en surfare kan ha. Att de är så jävla sköna.
Fast är de
bara, ja, det är de. De är så jävla härliga.
Nej.
De är så här, de bara liksom glider runt. De är så här, bra.
Ja, men vet du vad det kallas? Mariana.
Jag tycker de här människorna verkar helt underbara.
Ja, ah, okej. Okay.
Mm. Jag har faktiskt, jag pratade med en kompis som kört lite så här, vad heter det? När man kör wakeboard efter en skärm. Kitesurfing.
Jaha, okej.
Okay. Ja, de var nere och körde kitesurfing i Frankrike. Okay. Och då var det, eller i Tyskland tror jag. Mm. Då var det en... Det var han, ja. Då var det han och hans tjej.
Mm.
Och då så tar hon såna här lektioner.
Mm.
Med någon sån här ashärlig, snygg tysk.
Ja.
Som är just den här surftypen.
Ja,
som är, ja men hur läcker som helst.
Mm.
Och han ska, han åker själv och sen känner så här, fan vad jag har bra koll nu liksom.
Ja.
Och åker förbi dem.
Mm.
Och då hör han hur den här instruktören kollar på honom och börjar skrika till honom så här.
Ja.
Typ bara, na, ta, ta. Och han hör inte vad han säger liksom.
Det går fort.
Och han känner sig så jävla het och känner så här, bara, fan hoppas min tjej ser mig nu. Jag verkar, det här är så här, vinkar lite och så. Och sen till slut så här, så tar han sig till honom och då bara, ser han håller på så här liksom, instruktören.
Ja, det bara... Leo mimar nu alltså att instruktören visar med armarna hur han ska dra bakåt.
Ja, eller någonting. Och då liksom när han kommer fram så är det att instruktören skriker så här: "You have to be fucking, not shitting." Och då är det att när han tycker han åkte förbi som en hjälte. Där han liksom, att vad fan vill jag kajta fram här nu? Så han liksom
suttit som att han
sitter och bajsar. Men att han egentligen ska stå som att man knullar.
För att intellektualisera den här diskussionen nu då, så vill jag avslutningsvis när vi pratar om surfare rekommendera den fantastiska surfskildringen Klanerna av Palos Verdes. Så, nu lyfter jag det här till någon slags intellektuell nivå igen.
Ja, vad är det för
fan vad härligt. Det är en helt amazing bok, du kan låna den av mig.
Mm.
Det är en feministisk amazing, amazing bok. Läs den allihopa, nu går vi vidare till det filosofiska momentet.
Okej.
Så vad har du tänkt in filosofiskt?
Jag har funderat lite kring det här med, det finns ett jättespännande fält inom filosofin kan man säga, som handlar om den engelska termen human enhancements.
Okay.
Alltså mänskliga förbättringar. Och det handlar egentligen om det här, det finns massa liksom etikforskning kring egentligen så här, vad går gränsen för hur mycket vi kan förbättra människor och bör förbättra människor. Och då kan man tänka sig till exempel så här att, det finns flera frågeställningar. En är just det här att det kom ett piller.
Mm.
För ett tag sedan. Som sas kunna så här, förbättra den kognitiva förmågan hos människor.
Okay.
Alltså hur smarta vi är egentligen. Alltså hur mycket vi kan räkna och så. Och då är det direkt snack om att det här måste förbjudas.
Mm.
För att det är inte liksom, det här är ingenting som människor behöver.
Nej.
Utan det här är ju liksom...
det blir någon slags tinkering with the human mind.
Ja, typ men
man
också...
får inte pilla med folk.
Ja, och det är ju där frågan kommer. För att vi tillåter ju att man pillar med hjärnor om någon är sjuk.
Ja, och det där tycker jag också är så intressant. För du och jag pratade om det ganska nyligen, just det här typ att man tänker när man tar en huvudvärkstablett att huvudvärkstabletten går till den platsen på kroppen där man har ont.
Ja, men precis.
Men så är det ju inte.
Nej.
Utan den stänger ju bara av den delen av smärtcentret så att vi uppfattar smärta.
Exakt, den går ju upp i hjärnan.
Exakt, så det är ju exakt samma sak.
Ja, men exakt.
Egentligen.
Ja.
Det är bara liksom just det att man har ont versus en brist.
För att,
som någon har bestämt är en brist.
Och då är just frågan så här, liksom, ska man ha begränsningar för det här ens?
Jag kan tänka så här. Jag tycker inte att man ska begränsa människors rätt att förbättra sig själva.
Nej.
Alls.
Nej.
Liksom. Jag tror inte att det är bra att man begränsar det. Liksom. Det huvudsakliga för mig är att det inte blir elitistiskt då. Mm. Utan att det är ett demokratiskt användande så att inte ett sånt piller kostar 1 miljon. Bara typ så här, topprocenten i världen kan ta det.
För det där är ju ett jätteintressant problem just att liksom, för att antagligen kommer det ju bli så.
Exakt, för det är det jag tänker direkt. För det är ju samma sak som så här, läkemedelsbranschen vill ju inte att vi ska bli smartare.
Nej.
De vill ju inte att vi ska bli friskare. De vill att vi ska vara sjuka. Liksom.
Men grejen är att det skulle ju finnas en otrolig marknad. Det finns ju inget läkemedelsbolag som skulle säga nej till att ge ut en sån här drog.
Nej, absolut inte. Men jag tänker att de skulle tjäna mer på att the top percent tog den. Än att det blev som att man kunde köpa den över disk på liksom, Pressbyrån.
Ja, kanske.
Det tror jag. Därför att de skulle vara tvungna att driva ner priserna så mycket för att kunna massproducera dem på det sättet. Tror du inte det?
Jag vet inte. Alltså om man kunde, vi säger att man kunde sälja någonting ungefär som man kan sälja, jag menar, tänk dig en sak som Tetra Pak.
Men du.
Det är ett mångmiljardbolag.
En sak då. Viagra.
Ja. Ja, men den är jätteintressant.
Det är ju ett sånt exempel. Men det är ju för att vi lever i ett patriarkal hegemoni.
Ja.
Som den säljs typ i princip över disk.
Ja, och den är väl, i Sverige är det väl till och med subventionerat, va?
Jag tror det.
Ja.
Så det är alltså då så att...
Om du, givet att du har potensproblem.
Ja, jo, förvisso. Men det är ändå så här... Det är ju inte att man har ont. Att ha problem med potensen, absolut. Jag kan tänka mig att det är förödande. Det ska jag inte säga någonting om, det kan jag inte uttala mig om. Men just det här att det är ju egentligen bara... ett potenshöjande medel.
Men och grejen att där är ju skiljelinjen som många då skulle dra är just så här att den för det är just där den intressanta frågan med förbättringar är liksom just var ska man dra gränsen?
Exakt.
För på ett sätt är det så att då okej, men du har fått potensproblem. Vi löser det problemet.
Ja.
Vi tar tillbaka dig till där du var.
Exakt.
Men
fortsätt.
Ja, och då kan man tänka sig att och då menar en del att det är där gränsen ska gå. Men då är det så här liksom bara, okej, men var ska man sätta gränsen då? Alltså, är den baserad på dig som person?
Exakt.
Eller är den baserad på mänskligheten? Så att det är det bästa, alltså typ, är det bästa ståndet någon man någonsin har haft som vi ska efterlikna? Ja, är det liksom, är det Bäckströms supersalami vi ska köra den här Viagran till?
Det blir liksom cirkustält i varje...
Ja, men är det den som är benchmarken? Ja, eller, och det är typiskt, det är en filosofisk frågeställning. Just det här att okej, men vi säger att det är det här om det är ett problem som ska lösa det. Vad är benchmarket för problem? Det är lätt att uppfinna nya problem också.
Ja, men det är också det att jag tänker så här. Potens. Det är inte smärtsamt att inte vara potent. Det är psykiskt påfrestande, absolut. Men någonstans så kan jag känna så här. Det är klart att anledningen till att vi inte har den här debatten om just Viagra. Är för att vi lever i en patriarkal hegemoni.
Ja, men det tror jag också.
Så är det ju.
Ja.
Men om det skulle komma så här... Okej, motsvarande då. Det är inte en klockren parallell. Men om det skulle komma ett piller som var motsvarande Viagra för tjejer. Det finns säkert redan. Det betyder inte...
Men jag tror faktiskt att det var... För typ ett tag sedan så kom det någon nytt läkemedel som var så här... Det fick jättemycket kritik för det var rosa.
Ja, jag vet.
Då skulle det öka sexlusten.
Ja, men för det är det jag tänker. Om det fanns på det sättet så tror jag inte att det skulle ha samma liksom kulturella glans runt sig som Viagra har. För att tjejer ska ju bara vara kåta. Förstår du vad jag menar?
Ja, verkligen.
Och tjejer ska inte ha problem med potensen. Men om det kom ett liknande piller som till exempel gjorde att tjejers bröst växte. Då hade det varit
Det skulle godkänns direkt.
Det skulle ju säljas liksom typ såhär Köp en kaffe på Pressbyrån, får 2 bröstförsörjningspiller på köpet.
Men sen tänker jag så här att en intressant filosofisk fråga då är ju så att en sak är ju så här, okej, men det är så samhället fungerar.
Ja, visst.
Alltså så här typ att vi subventionerar vissa grejer, vi gör det inte.
Exakt.
Men kanske borde man bara tillåta alla förbättringar.
Mm. Alltså, jag tänker nu pratar vi bara fysiska ju egentligen.
Ja, okej, det skulle lika
om man tänker psykiska,
det skulle lika gärna kunna vara det skulle lika gärna kunna vara en, vi säger till exempel att du gillar att meditera och vill nå nirvana.
Mm.
Och så vet du att så här, ja, men för att nå samma liksom meditationsnivå som en tibetansk munk.
Exakt.
Som har gjort det sedan 4 år. Du kan inte ens komma dit.
Mm.
Men vi kan göra den här lilla operationen i din hjärna. Mm. Som gör att du kunna meditera bättre än en tibetansk munk.
Exakt.
Vi bara skär bort den här biten eller någonting.
Ja, lobotomi kallas det. Men jag tänker också till exempel så här, studenter. Idag tar ju studenter generellt koffeintabletter när man vill så här, plugga.
Ja.
Men om man kunde ta ett medel eller en tablett som så här, under 24 timmar sedan, så minns du allt du har läst.
Mm.
Eller så här, du får fotografsminne.
Mm.
Det skulle ju liksom förändra så otroligt mycket kortsiktigt.
Mm.
Men det skulle inte förändra någonting långsiktigt.
Nej.
Men samtidigt så tror jag att just den...
Men man kan ju göra pillret bättre i det här tankeexemplet. Man kan säga att man faktiskt kommer ihåg allt också.
Ja, det är ju varit fantastiskt. Ja. Men det skulle ju verkligen inte någon... Det skulle ju verkligen the top 5% kämpa för att inte resten av
låt oss bortse från verkligheten och bara tänka så här.
Mm.
Vi säger att hela mänskligheten kunde få det.
Ja.
Bara, alltså ett tankeexperiment. Bara mer för att liksom leka med tanken.
Ja.
Ska man då ge ut det?
Jag tycker att man ska ge ut det. Jag ser ju egentligen inga problem med det. Men samtidigt så tror jag att världen skulle bli en kallare plats.
Ja, men för det är det som många pratar om. Just det här att
folk blir så kalkylerande. Och man skulle förstå varandras moves mycket, mycket mer. Så att spontaniteten och värmen tror jag skulle försvinna.
För många kritiker mot mänskliga förbättringar, om vi ska kalla det så och så. De riktar in sig just på en argumentation som bygger på att liksom allting när vi lär oss saker och så bygger på att vi utövar någonting, alltså en viss, någon form av liksom socialt värde.
Exakt.
Att om jag till exempel, om jag är duktig på historia, då är det för att jag har läst mycket böcker om historia. Jag har visat mig disciplinerad.
Exakt.
Och att givet att alla kan ha den informationen i sig hela tiden, att det inte krävs någon egentligen att man lägger manken till, så förlorar man också värdet i det. Så att man urholkar upplevelsen av livet.
Ja, för det där, det finns ju en serie som jag har pratat ganska mycket med dig om off podcast, som heter Black Mirror, som är en BBC-serie. Och den rekommenderar jag alla varmt att kolla på. Det finns två säsonger och en julspecial. Och de jobbar mycket med det, för att det hela Black Mirror går ut på att det är olika dystopiska scenarion i en timmes avsnitt.
Typ. Mm.
Fantastisk serie verkligen. Men då har de ett avsnitt, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det tror jag är på säsong 2. Där det är en värld där alla människor i hela världen har ett chip inopererat bakom örat.
Mm.
Som går till ögonen som linser. Så, här. Så att allt du ser, hela livet.
Mm.
Spelas in i ditt öga. Liksom via din egen syn. Och sen så fort du vill återuppleva något, så kan du bara trycka replay via den där grejen bakom örat eller någonting och titta igen så. Typ om du har varit på ett möte eller någonting, så kan du bara, okej, vad var de sa nu igen, så kan du recappa det såhär. Och du kan också ta loss den där lilla grejen från bakom örat, stoppa in den i tvn som ett USB. Och så kan du visa upp för dina kompisar, typ om du var på semester eller någonting, bara kolla fint vad såhär. Och plotten i det avsnittet är då att han tror, huvudpersonen, att han har blivit bedragen av sin tjej. Och han sitter och analyserar så här, scener mellan dem till domedag. För att han bara så här, kan inte sluta så här, plocka upp vad han tycker då är hintar om att hon har varit otrogen. Så här. Och han blir helt galen av det. Liksom. Jag ska inte spoila slutet, men det är ett fantastiskt avsnitt. Men där tänker jag just det här att man kan liksom förbättra till en nivå där det börjar förstöra mänskliga relationer.
Mm.
Jag tänkte till exempel på, om man skulle dra parallellen då, att alla vi kunde ha telepatisk kommunikation.
Mm.
Då skulle förmodligen interaktionen mellan oss fysiskt bli mycket mindre.
Mm.
Eftersom vi skulle kunna säga till varandra telepatiskt hela tiden vad vi kände.
Mm. Det är som WhatsApp.
Exakt. Så jag tänker typ att förbättringar till en viss, det är ju så jävla vanskligt att säga det, men förbättringar till en viss gräns. Men jag tror att det också kan vara avhumaniserande. För att man slutar prata med varandra och titta på varandra. Mm. Och börja bli han som sitter och bara replayar det som har hänt.
För det där när du säger avhumaniserande, då kommer det åt ett, det är ett annat fält liksom, där många också riktar in sig. En del riktar in sig på det här med just att det vi var inne på först med, vad var det?
Ja, att det blir en kallare värld.
Jag vet, en kallare värld. En annan är just det här att det gör oss att vi inte är människor längre.
Ja, alltså jag tycker inte att man blir cyborg för att man har liksom så här, du vet, någonting inopererat bakom örat. För det är ju ändå en direkt framtid. Man håller ju på nu och ja, gud, så här Apple Watch-grej. Alltså, vet, den
men det, nivån. Men det ändå tänkte jag faktiskt på när du pratade om det här med chippet och så. Det har jag alltid funderat på det här. Att om vi tänker oss en värld där det fanns som att, vi säger att vi hade perfekt information om alla människor.
Mm.
Så att jag visste allt, jag kunde ta reda på allting du någonsin har gjort.
Exakt.
Din mörkaste hemlighet.
Exakt.
Varenda gång du har ljugit för mig, varenda gång du hittar, alltså allting. Mm. Jag kunde bara gå in på en sida och se och göra allting du har upplevt.
Ja, i typ realtidsfil
liksom. Ja, och även gå tillbaka och kolla historien och så bara, men hur var det där, vad hände liksom. Då, och vi säger att det gäller för alla människor på hela jorden. Då är det så, för man pratar mycket om det att alla har hemligheter, alla mörker. Och då skulle det på något sätt, då skulle det ju avslöjas vilka svin vi alla är.
Ja.
Kanske.
Ja. Förmodligen.
Och, jag skulle kunna tänka mig. Och då undrar jag om så här, om man visste det, skulle världen bli bättre eller sämre?
Jag tänker att det bärs nog upp mycket på vad det är för repressalier för olika saker man gör. Mm. För att om det finns förmynderi som gör till exempel att så här, okej, jag har ljugit för dig.
Mm.
Det påverkar ju bara dig.
Mm.
Men om det också kommer fram att jag har varit så här, att jag har stulit någonting.
Mm.
Då blir det ju mer ett angiveri.
Jo, liksom. Men tänk dig så här att men det skulle ju vara så här, tänk dig om det är bara på det här samhället liksom.
Ja.
Ja. Mm. För då är det så här att det finns ju mycket brott som pågår hela tiden som man inte gör någonting åt.
Mm.
Det menar man så här att det är ett av de största skälen till att man börjar legalisera marijuana i USA.
Exakt.
Just för att om alla gör någonting och man inte lagförs för det, då urholkas förtroendet för rättsväsendet.
Exakt.
Så att det är antagligen massa brott.
Mm.
Som här som alla begår hela tiden.
Exakt.
Som antagligen skulle bara, okej, men det här får vi skita i.
Ja, men till exempel, planka.
Ja.
Det tror jag att de flesta som bor i Stockholm har gjort någon gång. Mm. Typ sådana grejer.
För Gunnar, jag kan tänka mig att på ett sätt skulle det kanske vara så här att vi kanske skulle bli bättre människor.
Ja.
För att det skulle bli så här, man inser bara, okej, men alla har fel och alla gör de här sakerna hela tiden. Då kanske man bara skulle acceptera de här bristerna.
Ja, för det jag satt och bollade lite mer mentalt nu, det var just den här grejen att jag tror att först skulle vi alla bli förstörda. Ja,
chocken
i början. Och man skulle känna sig bedragen av liksom alla. För man bara, men hur kunde jag göra så här mot mig? Fast det är kanske små saker liksom.
Mm.
Men sen efter chocken och avtrubbningen som kanske skulle råda ett år sig. Om vi imorgon lanserar den här grejen, då blir det chock en vecka.
Ja.
Med så här mycket konflikt.
Mm.
Sen blir det ett år avtrubbning. Där man bara går runt som en dimma och bara, jag kan inte lita på någon. Alla är emot mig typ. Lite så. Men sen så tror jag att man skulle komma till insikt om att så här, okej, fast vi har alla gjort grejer. Ingen är perfekt.
Nej, men
och det är helt okej. Och tänker, då tror jag att det skulle bli ett bättre samhälle.
För jag tänker mig också så här, till exempel att man, nu är det ju så här, dels så kanske man måste gå runt och fundera över saker.
Exakt.
Hur var det med det där, hur funkar det? Mm. Sen kan det också vara så här att man vet saker.
Exakt.
Och så måste man låtsas. Exakt. Eller hur? Det är jättevanligt att man vill säga, okej, men jag vet att den här personen gjorde det här.
Exakt.
Eller sa det här, eller gjorde det. Då, och så måste man bara fejka.
Exakt. Eller så går man runt och misstänker saker som man tror händer som inte har hänt.
Nej,
så blir man så här helt agiterad över det.
Exakt. Och så bara kunde man kolla upp, varenda samtal som varenda person har gjort. Alltså det är jävla intressant tanke.
Ja, det är en jätteintressant tanke.
Och men det är också en sak som skulle vara ännu intressantare. Vi säger att man hade den världen. Och sen så, vi säger att det var en funktion. Det var en uppfinning som fixade det här. Något mål.
Ja.
Slutade det funka. Så att helt plötsligt visste ingen någonting om någon.
Nej. Typ som att internet skulle sluta
funka. Ja, men typ som internet skulle sluta funka. Vad fan skulle hända då?
Ja, det skulle bli totalt mayhem. Ja. Så folk skulle börja säga, jag ser att du tänker något om mig. Jag ser att du har gjort någonting.
För på det sättet är det just där, för det är väl det, jag tror att Foucault pratar om det här, att om man tvingar någon att övervaka sig själv, att det är ett jävla hårt straff egentligen.
Exakt.
Och det är egentligen det här, om vi alla vet allting om alla.
Ja.
Då är det egentligen så att, okej, men nu vet alla allting om mig, och det är det värsta straffet jag kan åka ut för.
Fast också så sjukt befriande.
Ja, jag vet. Alltså,
det finns ingenting som är mer befriande än när en person vet allt om en.
Nej, men vet vad så, nej, det är
härligt. Alltså, det är ju så skönt.
Ja. Men vet du vad det ultimata straffet för det är? Tänk dig det här straffet, att ingenting förändras förutom det här. Alla vet allt om dig.
Åh, vad hemskt!
Ingen annan! Då förändras
det ju inte. Det låter som ett avsnitt i Black Mirror. Alltså så jävla vidrigt.
Då förändras ju inte samhället.
Mm.
Utan då är det ju bara du som person så kommer framstå som ett stort svin.
Väldigt Franz Kafka, väldigt Josef K.
Ja, det känns nästan som ett romanämne.
Ja, verkligen. Jag fick kryp i kroppen. Nej, men så här, jag vill inte att alla ska veta allt om mig utan att jag vet allt om dem.
Nej, exakt. Tänk dig det. Tänk att dömas till det.
Exakt.
Det skulle kunna, tänk dig att det är ett dystopisamhälle där du döms till total transparens.
Mm.
För att det där, alltså att det finns en så här rättsfilosofisk aspekt i det där, om vi applicerar det på nutiden. Det är ju det här att straff har förändrats. Just på grund av sånt här som att det finns sajter när du kan kolla upp om någon har begått ett visst brott och sånt.
Vad heter den sajten?
Lexbase. Lexbase, ja. Ja, men Lexbase är där du kan kolla folk och bli
brottsregister och sånt.
Och om man kollar på hela lagstiftningen ser ut, så är det ju att ett straff ska stå i proportion till brottet. Exakt. Och då tar man in social kostnad och sånt också.
Exakt.
Och nu har ju den delen ökat som fan.
Mm.
När din granne alltid kan kolla om du är låt oss ta ett extremt exempel. Du är en dömd våldtäktsman.
Ja.
Och det är ju många som tycker att en våldtäktsman ska för alltid förbannas till helvetet. Och det är inget fel på det.
Nej.
Men
det tycker jag är ganska korrekt.
Ja men grannet. Det är det väl.
Ja.
Men eller men
låt oss inte gå in på den,
utan det här att om man dömer personen till fängelse, vi säger 10 år för grov våldtäkt, plus att den får det här straffet att alla alltid vet att den är våldtäktsman, då får ju den ett hårdare straff än vad våldtäktsmän fick innan.
Exakt.
När de bara dömdes till 10 år och sen kunde den börja ett nytt liv.
Exakt.
Och det är intressant i ett rättsfilosofiskt perspektiv.
Mm, verkligen.
Eller hur?
Ja, jätteintressant.
Gud
vad vi har gått från personlig förbättring till det här.
Ja, ja, ja. Men det är fortfarande
så filosofi. Så är filosofin kringelikrokar. Det är fantastiskt.
Mm.
Jag skulle väl avslutningsvis nu, för nu börjar det bli dags att runda av, säga att min andra talang som jag skulle vilja ha, det är att jag önskar att jag alltid hade en flaska prosecco.
Ja, gött. Vadå, i bakfickan?
Ja, men typ. Som en så här fysisk liksom förlängning av mig själv. Att inom armslängds avstånd, heter väl.
Ja,
så skulle jag alltid vilja ha en prosecco som jag bara kunde lyfta fram.
Jävla härligt.
Så gossigt. Precis när som helst som man kände.
Men alltså, alltid när man känner så här, nu är ett prosecco moment.
Exakt så. Så, vad ska vi prata om nästa vecka?
Nästa vecka ska vi prata om vilket ens favoritmotto är.
Åh, herregud. Jag kommer karpa skiten ur den podden, känner jag. Herregud, okej. Okay. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på podden. Fortsätt dela på sociala medier. Jag vet att det har varit lite problem för vissa av er att hitta podden på olika appar. Särskilt på Android. Så, om ni har problem med att lyssna. Ja, det är väl lite motsägelsefullt för ni lär ju inte höra det här. Men om ni har problem med att lyssna.
Om man har en kompis som har problem med att lyssna.
Om ni har problem med att lyssna på Android så rekommenderar jag att ni istället bara går in på podomatic.com och sen / Prost Prosecco i ett ord. Så kan ni lyssna direkt i er webbläsare. Tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Vi älskar er. Ni är fantastiska.
Hej då!
Hej då!